Välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börs och aktier. Idag är det jag, Agneta Jönsson, och min kollega Magnus Dagel bakom mikrofonerna. Vad tycker du vi ska prata om idag, Magnus?
Och vi har ett digert schema med massa olika bolag och händelser på börsen här. Vi ska väl bland annat prata lite om Peabs vinstvarning på torsdagen. Lite banker ska vi prata om. Nischbankerna också. Lite Avanzas rapport på morgonen. Och ja, det finns mycket att prata om.
Ja, och sen har vi några case också.
Ja.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Det är fredag den 19 januari och klockan är 10, så vet ni vad vi vet. Börsen är ner 3,6% om man tittar på index för de mest omsatta aktierna i år. Och det gick ju faktiskt upp 17% förra året. Vad tror du det beror på den här dystra starten på börsåret?
Oj, det tror jag är enkelt för att det gick upp för mycket förra året. Det gick upp nästan lodrätt där på 2 månader i slutet på så kallade julrallyt. Så det är bara en rekyl på det, tror jag. Så det gick upp lite för mycket på kort tid med tanke på fundamenta helt enkelt. Så mycket förbättrades inte bolagen och utsikterna helt enkelt.
Ja, men det är helt rätt. Och sen tog man ju också samma sak, så gick ju räntorna ner väldigt kraftigt. Där marknaden diskonterade att centralbankerna kommer att sänka räntan mycket mer än vad de själva har indikerat. Och där får vi väl inte så mycket nyheter. Nästa anhalt i det här är 31 januari när Fed har möte, får vi se hur deras resonemang är då, så att säga.
Mm. Och de blir väl de första som kommer börja med att sänka, antar jag. De var ju först ute att höja. Så.
Det är ju troligt att det blir så. Men nu är det ju mycket fokus på bolagen och rapporterna. Du har ju faktiskt tittat lite här vad Handelsbankens nya vd Mikael Gren skulle kunna göra för att lyfta aktiekursen, till och med dubbla den. Kan du berätta?
Ja, men det har jag räknat mycket på i veckan här, och det är faktiskt intressant. Jag har skrivit mycket historiskt om just utdelningar och återföringspolitik, har jag varit intresserad av under många år nu, och bland annat har jag skrivit om Swedish Match, och de var ju faktiskt mästarna på återköp, aktieåterköp och makulera aktierna under tiden de var noterade. Så under 20 år så minskar de utestående aktierna med drygt 66%. Och det här är ett som amerikanska bolag har varit väldigt duktiga på under många, många år. 50 år har de hållit på med det här, ska jag säga minst. Det är ett sätt för att öka värdena helt enkelt till aktieägarna. Och jag tycker man ser det på Stockholmsbörsen, så gör ofta återköps väldigt fel. Att man köper under en kort tid ganska höga kursnivåer när man haft något eller några bra år. Det tror jag är fel, och jag tror det är någon slags utvecklingsfas för svenska bolag att man måste gå mer mot amerikanska hållet, att man köper lite varje år under många år. Och det är ett sätt för Handelsbanken, tror jag, att förändra sin återföringspolitik som skulle varit framgångsrika för dem. Att man kanske använder extra, istället för extra utdelningar så använder man dem till att återköpa aktier. Och då ska man minska utestående aktier löpande under många år då. Och det ger väldigt intressanta effekter när man räknar på det här. När både vinsten ökar i verksamheten och antalet utestående aktier minskar, då får det väldigt intressanta effekter just på vinsten per aktie. Och då kommer aktien går upp över tiden, och det ser man, tycker jag, från USA också, från Swedish Match, att det är ett väldigt effektivt sätt att föra över kapital till aktieägarna.
Vi kunde ju se det i den grafen du hade med i tidningen här när du skrev om det i veckan, hur kraftfullt det är, så att säga, när det blir färre aktier som ska dela på vinsten, plus att det är färre aktier som får utdelning också.
Ja, precis. Även utdelningsbeloppet slås ju ut på färre aktier, så man får lite gratis där faktiskt över tiden då. Men det är viktigt att det görs under lång tid och att det blir en materiell förändring i utestående aktier, så det inte blir som på någon procent, utan man gör det löpande under många år tycker jag är viktigt. Och jag tycker Nordea har ju varit lite mer aggressiva i sina återköp nu. De har hållit på sedan 2001 och de har minskat utestående aktier med 13% nu. Och där ser vi att det börjar ge effekt faktiskt. Aktierna har också börjat gå riktigt bra här. Så det är ett bra komplement till utdelningen tycker jag.
Men jag håller med dig. SEB började med det här om året också och kör samma modell. Att man återköper löpande under året så att säga. Man har beslutat om ett maxbelopp man får köpa tillbaka och så bestämmer styrelsen varje kvartal hur mycket man ska köpa för i kvartalet och så kör man det löpande.
Ja, väldigt effektivt tror jag, och det skulle också ta bort udden av politikernas ständiga bashning mot bankerna. Nu såg vi senast förra helgen att moderata finansministern var ute och kritiserade stora utdelningar. Det skulle vara mycket svårare att kritisera löpande återköp tror jag faktiskt. Och det skulle vara ett effektivt sätt för bankerna att ta bort udden ur det, för politikerna. Så jag hoppas att de lyssnar på det och tar till sig det. Och
det
att
vi
lär sig av Swedish Match och av amerikanska bolag.
Mm. Vi håller tummarna för att de gör det. Det kan bli en bra grej i banksektorn. Däremot hade vi en dålig, får man väl säga, här i veckan. Det var ju nischbanken Resurs som vinstvarnade och aktien tappade en tredjedel utav börsvärdet på tisdagen. Det var ju nya vdn Magnus Fredin som tillträdde 13 november som har gjort en riktig storstädning, får man väl säga. Och det gjorde ju att vinsten för 2023 nu sägs bli preliminärt 254 miljoner. Och vi hade räknat med 672 när jag tittade på det här i somras. Så att istället för nästan 3,40 på aktier så blir det 1,30. Man ställer också in utdelningen i vår. Och då undrar man, hur kunde det bli så tokigt?
Ja. Vad skulle du säga att det beror på? Är det att kunderna har det nu tuffare i lågkonjunkturen, att de inte betalar sina räkningar eller?
Det är två delar i det här. Dels är det som du säger då, att kreditförlusterna i fjärde kvartalet 2022 så hade man 236 miljoner. Nu dubblas det nästan till 417. Och där finns en del i det, just där det är konsument där som har svårare att betala i Sverige och Finland. Och det kom i december. Och det har man inte sett innan, och det tyckte jag var lite läskigt att det kom så snabbt. Och det gör ju också bäring på januari brukar normalt vara en ganska fattig månad, att var det knapet i december när det inte blir bättre i januari så att säga.
Nej, den här helgen som kommer nu ska vara den fattigaste i hela året, säger de.
Precis.
Men tror du att det beror på att de har gjort en dålig due diligence, att de har lånat ut för mycket? Vi har haft en artikelserie nu i Dagens Industri här om bankernas aggressiva utlåning bland annat till nyanlända från forna Sovjetrepubliker, så att bankerna har varit väldigt aggressiva med utlåningen. Att vår reporter Lasse Wierup har gjort en stor granskning här. Kan det ha någon bäring på det, tror du?
Det är svårt att säga. En del av de här, säger de här 417, så då är 150 nästan beror på att man säljer en portfölj med dåliga lån till det här kredithälteringsbolaget Lovell. Och det är ju liksom sådana lån där folk inte betalar, och så säljer man till Lovell för att få driva in dem. Och då är det en värderingsgrej där. Så de kan man lägga åt sidan. Sen en del, jag tror det var drygt 50 miljoner, som beror på att man ändrar sin modell med att makroförutsättningarna har blivit sämre.
Mm.
Så det läggs in liksom med en automatik. Och sen den andra delen då, är det som är kvar, är att det är fler som släpar efter med betalningar. Och de säger själva att det inte är nya lån, utan det är snarare sådana lån som är lite äldre. Och nu får man se då om det är liksom tillfällighet eller om det liksom är, som du säger, att det är en effekt utav att de inte vid den tiden var så bra på att göra kreditbedömningar, eller om det är någonting annat. Och det klarnar väl lite när bokslutet kommer här 6 februari. Men innan dess får man ju gissa lite då. Men det är, om man tittar, man brukar också snacka om det som man säger kreditförlustnivån, kreditförluster i förhållande då till utlåningen. Och nu ligger den då på 3%. Där har de legat historiskt när det har varit lågkonjunktur. Så det är liksom inte superalarmerande så.
Nej, tror du det har någon bäring på storbanken också som har haft väldigt låga kreditförluster? Jag för mig att Handelsbanken hade till och med noll det senaste kvartalet där, va?
Det tror jag inte, därför att de har en sån liten andel konsumentlån så att det syns inte i deras, även om det kanske skulle öka lite på den typen. Det är ju mer bolån och företagslån och sånt. Och där
ofta säkerställda lån, just med fastighetsbolagen som jag jobbar med, så har ju banken ofta pant i sina fastigheter.
Precis, ja. Visst är det så. Och det är ju en annan sak här. Så att jag ska bara säga det innan vi slutar med resurser, att om man lyssnar på det här, man ska inte vara orolig för banken, för att de har väldigt gott om kapital och det är liksom ingen kris på det sättet, utan det är mer att det blir en sämre vinst än man hade väntat. Men det du var inne här på med panter och fastigheter och sådant, det kan ju också, ser man ju också att det har stökat till det för det andra banker. Du hade ju i veckan, här blev det ju klart också med den här DNBs försäljning av fastigheter som man hade i pant då från Oscar Properties.
Just det, och det är väldigt ovanligt att man ser att panter realiseras från bankerna, utan det brukar aldrig gå så långt helt enkelt, utan fastighetsbolagen brukar få göra nyemission eller föra in kapital på något sätt. Så att bankerna tar ut panter som DNB gjorde här, det är ju väldigt ovanligt. Och det visar ändå, trots att det är ett sånt dåligt bestånd som ändå Oscar Properties hade, som är utspritt över hela Sverige med massor med olika fastighetstyper, att man ändå kunde få tillbaka sina pengar i den här pantrealisationen. Då. Det visar att bankerna, tror jag, kommer komma väl ur den här lågkonjunkturen för fastighetssektorn, och framförallt Handelsbanken då, som har varit stor oro kring att det kommer inte bli speciellt stora förluster, kreditförluster för fastighetsbolagen för bankerna, det tror jag. Och det tycker man har sett i veckan då.
Det är ju positivt. Däremot ryktades i alla fall att ytterligare en nischbank var inblandad i det här. Det var ju DNB som hade lån, men det skulle ju också vara ett lån som en nischbank hade på 600 miljoner. Och då ryktades det om att det skulle vara Norion, som då heter Erik Selin, är huvudägare i både privat och via Balder, så att säga. Och det var ju han också som köpte de här fastigheterna.
Mm. Ja, det börjar bli lite kladdigt där, kan man tycka. Det är alltså inte Balder som köpte de här fastigheterna från Oscar Properties, utan det var ju Erik Selin privat då, via sitt fastighetsbolag Erik Selin Fastigheter AB.
Och vi får se om det dyker upp något mer om det. Annars var ju den affären ett sätt att rädda det här lånet då, om det visade sig att det var Norion som hade det här på 600 miljoner.
Mm. Och då är det ju bra att han gör det privat och inte via det börsnoterade Balder.
Vi hade också lite oro här på fastighetssidan, eller i alla fall byggbolag här. Du var inne på det när vi började här med att PA vinstvarnade på torsdagen där. Vad är det som händer där?
Nej, men det är ju tydligt att det är väldigt tufft inom bostäder generellt i Sverige nu. Vi går ju den sämsta perioden sedan 90-talet, och är det något byggbolag som varit väldigt exponerat just mot bostäder, så är det ju Peab. Det är de som är mest exponerat med råge, ska jag säga, av de stora byggbolagen då. Och det ser vi effekten av nu, ska jag säga, med vinstvarningen på torsdagskvällen då, att det är väldigt tufft just på entreprenadsidan på bostäder. De övriga stora, Skanska och NCC, har kunnat, de har inte haft så stor exponering mot just bostäder som Peab haft, och där har man kunnat föra över mer till infrastruktur, byggnation av skolor, samhällsfastigheter, som har varit väldigt stark, får man ändå säga, om man tittar på orderingång och så. Det är just bostäder som är ett väldigt svagt segment inom bygg just nu.
Ja, och det är ju lite bekymmersamt. Vi får se vad som händer med där framöver. Men om vi tar ett hopp tillbaka till nischbankerna, så fick vi faktiskt rapporter därifrån idag. På morgonen på fredagen så kom ju TF Bank, som är en av den här trion med banker som är lite mer nischade mot konsumenter. Och de rapporterade ju en väldigt kraftigt ökad vinst, 21% jämfört med fjärde kvartalet i fjol. Och lika mycket ökade utlåningen. Det är väldigt mycket med en utlåningstillväxt på 21%, kan jag säga.
Oj då, ja, det är det verkligen. Hur såg det ut med kreditförlusterna då?
De ökade ju där också. För ett år sedan så hade de 2,9%, nu ökade till 4%. I deras fall, de säger lite också att de ser lite försämring vad det gäller konsumentledet. Men deras ökning beror också på att de har mer och mer kortkrediter. De har satsat på kortkreditmarknaden i Tyskland, vilket har varit en väldigt lyckosam affär för dem som växer väldigt snabbt. Så att de här kortkrediterna i Tyskland svarar ju nästan nu för 27% av deras totala utlåning. Och på den typen av lån är det lite större förluster. Och det ligger i affärsmodellen. Det vet vi ju att räntan på kreditkort är ju betydligt högre än vanliga lån, och om du jämför med bostadslån så är det ju en jätteskillnad, och det beror just på det där att risken är högre så att säga.
Mm.
Men där är var en bra rapport, och det som händer där är också att de breddar sin inlåning också. De har ju mycket inlåning i Tyskland, vilket alla de här nischbankerna har. Det är en sån marknad där folk verkligen älskar att ha pengar på sparkonto.
Mm.
Och nu tar de också och breddar och lägger till lite andra marknader som Spanien och Nederländerna och någon till. Vilket också gjorde att de hade en väldigt kraftig ökning på inlåningen. Vilket är bra när man växer utlåningen så här mycket. Vi hade en rapport som kom igår här. Det var ju den första nu för den stora rapportsäsongen.
Ja, precis. Du menar EQT, ja.
Precis.
Ja, precis. Det är ett, jag skulle säga att det är börsens mest komplexa bolag. Jag har hållit på med det i många år nu och har väldigt svårt att förstå den här. Och även vår kollega skrev ju, Jonathan Axelsson, som skrev en kommentar på den, och han har också svårt att förstå det. Jag pratar med förvaltare som inte ens öppnar rapporterna för att det är så svårt och det är så komplext. Och bolaget gör inte speciellt mycket för att förbättra det, tycker jag. Utan det är bara en lång radda med floskler, ska jag säga, och konstiga ord. Så det är väldigt svårt för gemene man och även oss ekonomijournalister. Det är väl några analytiker kanske som fattar det, men generellt är det väldigt svårt att förstå. Det är väldigt svårt att förstå värderingarna av det här bolaget också, som jag skrivit tidigare om. Det är börsvärdet är ju 330 miljarder nu, och de gjorde väl ett kassaflöde på runt 10 miljarder förra året. Så jag tycker det är väldigt högt värderat, alldeles för högt värderat hur man än räknar.
Och det är lite tråkigt, för att det är ju ett sånt, man tycker det är onödigt att så duktiga som de ska vara på investeringar, så borde de ju kunna vara bättre att förklara sin egen verksamhet, kan man tänka.
Det är en bra poäng, ja. De skulle verkligen behöva förklara det enkelt, och de har ju faktiskt ganska mycket privat, mindre aktieägare nu också, så de skulle tjäna på det om de nu är intresserade av det överhuvudtaget.
Ja, de har väl också mycket institutioner, kan man väl säga, som de vänder sig till.
Ja, men absolut.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF, som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF Balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans, skulle jag säga. Det fina med Balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets, alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier, plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Vi fick en rapport idag på morgonen också, som EQT. Du tycker den är lite för högt värderad, eller?
Inte bara lite. Kraftigt övervärderad, ska jag säga, hur man räknar. Det jag skulle säga att det är partnerna som tar den stora delen av vinsten där i det bolaget. Så jag har svårt att förstå, mot den bakgrunden är det väldigt svårt att förstå hur det kan vara värt 330 miljarder. Alltså, Volvo Cars har till exempel varit i fokus nu, och det har varit 80 miljarder, så det är många, många gånger Volvo Cars till exempel.
Jag tänkte jag skulle göra en övergång lite fint här till just ett annat bolag som har vuxit väldigt snabbt och haft en hög värdering, där det faktiskt nu har kommit ner utav en hel del orsaker. Kan du gissa vad jag tänker på då?
Nej.
Nej, jag tänker på Avanza faktiskt, som rapporterade här på morgonen. De kom med ett resultat som var bättre än väntat, en nettovinst på 500 miljoner, vilket var marginellt bättre än förra året, faktiskt 1% bara, men nästan 5% bättre än förväntningarna. Det som var de positiva punkterna i rapporten var att man har hållit koll på kostnaderna, så att de ökar inte mer än vad man har sagt i alla fall. De ökade 11% på helårsbasis, och det var i linje, till och med lite lägre än deras guidning. Nu guidar man för att det ska öka 9,5% i år. För att det ska funka och att vinsten ska stiga, så behöver vi öka intäkterna också. Där hade vi en ökning nu på 4% och gick, och då var det räntenettot som lyfte här 17%. Mm. Och det låter ju jättemycket, men jämför med för ett år sedan har det en flerfaldigande utav räntenettot från 82 till nästan 400 miljoner. Och den räntemedvinden har ju avtagit här under året. Plus att om vi nu börjar att det blir räntesänkningar istället, kommer man inte ha hjälp av det framöver sen.
Nej. Och vi kan väl påminna om att just räntenätet är en väldigt stor del av Avanza nu. Man har ju ofta sett dem som en nätmäklare med väldigt stort beroende av courtage. Men så är det ju inte längre, utan nästan hälften kommer ju från räntenätet. Och var det 20% ungefär från fondavgifter också? Nu var det nästan 10%, vi får kolla upp där, men från just det valuta också.
Precis.
Så courtage är ju en mindre del.
Ja, och som vi såg nu i fjärde kvartalet så var courtaget 161 miljoner. Det var ner 18% jämfört med i fjol. Och fondprovisionerna var 150. Och de brukar ju aldrig vara lika stora. Courtaget brukar ju vara den största intäktskällan, som du sa. Mm. Så att det som, om det här nu ska funka framöver och vara intressant som investering, analytikerkåren räknar i snitt med en oförändrad vinst nästa år. Ska det vara intressant så måste vi ha en bra börs, och du måste kunna få upp courtaget. Det kan vi få, då kan det finnas möjligheter, tycker jag, att du kan få ett lyft. För man ser ju värderingen har kommit ner väldigt mycket från P-tal som har legat i snitt runt 30 de senaste 5 åren till 17 nu.
Men det är ändå ganska mycket ändå det för en bank, det måste man väl ändå säga. Och det krävs ju ganska så bra tillväxt under många år för att ändå motivera P-tal på 17. Och det är till exempel dubbelt så mycket som storbankerna. Så det är inte direkt låg värdering, kan jag tycka.
Nej, men de har haft en högre tillväxt, och det bygger ju på att de klarar det. Annars håller jag med, annars ska värderingen ner. Det som skiljer lite mer är ju att de har en väldigt hög avkastning på eget kapital.
Mm, det har de.
De har 36% nu, då målet är att ligga över 35, som mest var de uppe i 50.
Mm. Lite överlönsam nästan, ska man kunna säga.
Man kan säga det, men lite kom ju faktiskt över till aktieägarna nu denna gången här. Man höjde utdelningen faktiskt från 7,50 till 11,50. Vilket var mycket, så nu ger det en direktavkastning på över 5%, och det är mycket för att vara Avanza, kan man säga.
Mm. Börjar likna storbanken allt mer.
Ja, du säger det. Det som också har tryckt ner kursen här nu är ju, dels var det ju då ett gäng nyckelpersoner som slutade i sommars, med bland annat sparekonomen Niklas Andersson som går till Carnegie där de ska bygga upp, kan man säga, en konkurrerande verksamhet. Det var lite orostecken. Sen var ju nästa orosmoment var ju då att när vd Rickard Josefsson lämnade så hade man ju anställt en ny vd här, Knut Främdemyr, som började i november. Men då hade man inte kollat det här som heter ledningsprövning hos Finansinspektionen. Och han blev ju då oväntat underkänt därför han hade böter för att han hade gjort det. Någonting med ett privat ombyggnad av en fastighet och brutit mot bygglov och sånt. Och då kunde inte han ha det jobbet, så då drog Avanza tillbaka den här ledningsprövningen. Och nu fick ju då deras verksamhetschef Gunnar Olsson hoppa in tillfälligt. Och det är klart det oroar lite också. Och man, när jag tittade på de här, de rapporterar ju också hur stora nettoinflöde och vilka kundtillväxt de har sånt kvartalsvis. Och det såg man ju faktiskt att det var lägre i fjärde kvartalet än i tredje. Och det brukar ju normalt vara så, du var inne på det här innan, att vi hade en väldigt bra börs i slutet av året. Och det brukar ju också påverka både inflöde utav kapital och nya kunder. Så att de här negativa skriverierna kan faktiskt ha påverkat och satt lite avtryck både i inflöden och i kursutvecklingen.
Mm. Samtidigt börjar Avanza bli så stort nu, så det blir allt svårare att växa från de här nivåerna. Det får man ju tänka på.
Och de har ju klarat det. Sen har de ju då det som har vuxit då, förutom antal kunder, så ökar ju också sparkapitalet ihop med börsen. Så sparkapitalet ökade ju 18% förra året, 782 miljarder. Och då har du en bra bas att bygga vidare på i det. Men det är ju som sagt, det hänger ju ihop med hur börsen går här, så att blir den mer positiv utveckling så finns det mer att hämta i aktien. Och tittar man på rörelsen så brukar den ju ha ett lite högre delta också. Så när börsen går upp så går den ganska starkt, och går börsen ner så blir den väldigt trist. Magnus, du hade någonting mer här. Hade du något bolag som du tyckte att man skulle titta lite närmare på eller kanske köpvärt i det här läget liksom?
Nej, jag har väl inte skrivit så mycket om det där i veckan tycker jag, just om det, utan det var mest varit Handelsbanken här. Men jag tyckte vi måste väl ändå nämna Investor och deras utdelning tycker jag ändå är viktigt. Nu på morgonen så kom en kraftig utdelningshöjning från Investor. Jag tycker de ändå brukar vara en liten riktkar för utdelningssäsongen för industribolagen, och kanske sätta standarden lite grann just på utdelningar. Så det, jag tror det kan bli en ganska bra utdelningssäsong ändå här för börsen. Och boksluten kommer ju in nu. Och det blir väldigt intressant besked, och det, utdelningarna visar ju mycket hur ledningarna och styrelsen ser på verksamheten. Och jag tror att kanske Investor kan vara en liten riktkar här framgent här.
Det vore ju positivt. Det är ju också en sån här aktie som är väldigt ägt utav privatpersoner.
Ja, det är verkligen folkaktie. Jag tittar lite grann på fastighetsbolagens utdelningsbesked där nu kommande vecka.
Ja, då får vi titta på det närmare. Nästa vecka en liten teaser där, vad som finns att vänta där då.
Just det.
Jag tittade på, gjorde en uppföljning av ett bolag som jag hade rekommenderat innan. Det var den här Lyko som säljer skönhets- och hårvårdsprodukter på nätet. Jag tyckte den var billig i januari förra året när den hade halverats. Men tyvärr så har kursen fortsatt ner under förra året, och det beror ju på att intresset för tillväxtbolag dog ju fullständigt för året när räntorna gick upp så mycket. Men också beror det på bolagets satsningar lite. Vi hade rätt i den här prognosen hur mycket de skulle omsätta. Ser det ut som i alla fall, de har inte kommit med bokslutet än. Men vi trodde på 2,8 miljarder för 2023, och det kan till och med bli lite mer. Men det som är skillnaden är att de har använt mycket pengar till att investera, så vinsten lär nog bara bli hälften av vår prognos på 4 kronor. Goda nyheter är att vi kanske kan tjäna det i år istället här, men det man har gjort då är att man har gett sig ut i Europa. Man expanderar i Tyskland och Nederländerna och Polen. Nu sa man i rapporten för tredje kvartalet att man har lokala team på plats där, så att man börjar komma igång, men än så länge är det ju smått, det är bara runt 5% av omsättningen, men det här är ju stora marknader, så lyckas det kan det bli riktigt bra, och så här långt utvecklas det enligt plan här.
Samtidigt har ju bolaget byggt upp en stor skuldsättning för expansionen. Är det någonting som oroar dig eller?
Lite gör det, för att det kostar ju räntor det här också, att man lånar för att investera, och det man har gjort där är att man har lånat för att investera i utbyggnad av sitt lag där man har väldigt mycket sån här automation, och det behöver man större för att kunna hantera större volymer. Så det gör ju också till att nettoskulden har ju ökat från 500 till nästan 700 miljoner här. Så då krävs ju faktiskt att det här rullar på och tjäna, att man tjänar pengar nu på de här satsningarna.
Mm. Annars blir inte börsen nådig. Fallande vinst och högre skuld, det är inte populärt.
Nej, och det ser du. Det har ju påverkat kursen, så det håller jag med dig om här. Så att, men det är också en sån, liksom, lyckas det så är det ett intressant bolag på längre sikt tror jag.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Ska vi gå vidare till, vi hade en aktie till med oss här i bagaget. Det var ju vår kollega Ulf Pettersson här som skrev årets första veckans aktie, och där han rekommenderar köp av Itab som gör inredningar till detaljhandeln. Och grundcaset där är väl att rörelsemarginalen har faktiskt ökat de senaste åren, även om inte försäljningen har gjort det. Så det har blivit ett mer lönsamt bolag och ökar då försäljningen, vilket han tror gör i år, så kommer ju då att vinsten öka också här. Och till skillnad från Lyko så har de faktiskt minskat sin skuldsättning ganska kraftigt. De är ju nere, de senaste, sen 2018 har de minskat skulderna från 2,1 miljarder till 300 miljoner. Bland annat genom att göra en stor nyemission. Men det gör ju att de är i betydligt bättre form nu.
Mm.
Så att vi tror att det kan finnas en uppsida på 30%. Den har stigit lite sedan i måndags, men upp till 15 kronor så är aktien köpvärd i alla fall. Men man ska se upp med, för det är en aktie som är lite dålig likviditet. Så att periodvis så omsätter inte så många, så att det är snarare en aktie för byrålådan än en tradinggrej.
Mm, intressant.
Tycker du vi har pratat färdigt för idag, eller ska vi säga lite om nästa vecka?
Lite om nästa vecka, det blir ju rapportsäsongen drar igång på allvar, eller hur?
Det gör det, och det börjar lugnt på måndag, kommer ingen viktigt. På tisdag så är det Aleima och Ericsson, och på onsdag har vi Epiroc och Swedbank. På torsdag kommer det väldigt många rapporter med bland annat Atlas och Sandvik och SCB. Och sen fredag har vi Volvo, Telia, SCA och Autoliv. Och man kan ju rekommendera att vår kollega Mikael Villenius har skrivit en sån här stor rapportguide om vilka bolag som kommer varje dag och vad man kan vänta sig och såna här saker. Och den kommer läggas ut på di.se i helgen, så titta gärna på den.
Ja, väldigt imponerande jobb som vanligt av Micke där.
Det tycker jag, så in och läs där. Men ska vi säga det här, vi stänger butiken för idag tycker jag.
Ja, och önskar er trevlig helg.
Det gör vi, och lyssna gärna på Dis andra poddar och följ oss på din poddspelare eller på Spotify så du inte missar nästa avsnitt. Tack för att du lyssnade på Analyspodden idag med mig, Agneta Jönsson och Magnus Dagel. Hej då!
Hej då!
Du har hört en podcast från Dagens Industri. Ansvarig utgivare Peter Fällman.